Ja, femte föreskriften. Surya Merya, Marja, Pama, Detana, Vera Meni, Sekaparang, Sama Diami. Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att inta medel som fördunklar sinnet. Med medvetenhet klar och strålande renar jag mitt sinne. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var från början där när du frågade mig om jag kunde leda någonting från de fem föreskrifterna, om det var så att jag fick välja eller om det var bara den som var kvar.
Lite mitt emellan, tror
jag. Ja. Hur som helst, jag tycker det är väldigt intressant med den femte föreskriften, så att jag är glad att jag fick den. Och samtidigt så finns det så många olika områden kring den. Så här. Men jag tänkte Micke Nilsson, han gör ju de här fantastiska affischerna till Sångkväll och annat också. Så tänkte jag vänta in honom lite och se vad kan man göra för affisch? Och så tar jag det som en ingång. Och ja, budskapet är ju väldigt tydligt. Jag trodde aldrig jag skulle få se mitt namn på en ölflaska. Och det är lite dubbla känslor. Jag måste säga att det kan vara jättesnygg och samtidigt så finns det ett visst obehag när jag ser den. Och jag kan redan nu avslöja innehållet i den där. Den är alkoholfri och den är glutenfri, den är kravodlad och den är närproducerad.
Den vill vi ha.
Där har ni satt jag bra med. Men faktum är att jag tänkte lägga hela vikten vad gäller den negativa formuleringen av den femte föreskriften på just alkohol. Och inte för att alkohol är det enda området, utan min tanke är att det är ett så stort område. Så varför inte fokusera på det och ge det lite mer utrymme helt enkelt. Så jag vill bara vara tydlig med det från första början. Det som dök upp först i mitt sinne så här när jag började tänka på det här med alkohol och vad ska jag säga här för någonting. Så jag påminner om alla de här studiebesöken som jag har här på centret. Främst är det gymnasieklasser som kommer hit. Jag har säkert haft 100 stycken vid det här laget. Och det är väldigt vanligt att den här frågan kommer upp kring alkohol. Får buddhister dricka alkohol? Det är en väldigt bra fråga, tycker jag. För att, som jag tror jag hoppas kunna utveckla det som vi kommer prata om. För den går ganska mycket till kärnan om vad etik handlar om för någonting ur ett buddhistiskt perspektiv. Är det regler? Är det förbud? Eller vad bygger det på egentligen? Och jag kör alltid samma grej. Så här, vi styr in på positiva formuleringen kring medvetenhet. Och så bara bollar ut sådär. Ja, vad har ni för erfarenhet när ni dricker? Och de allra flesta tycks ha erfarenheten att de blir inte mer medvetna när de dricker. Jag har haft en kille som påstod att han blev mer medveten, men han får stå för det. Så det brukar komma en ganska naturlig diskussion och det, och sen vidgas det nu till att, ja, vad kan det vara mer för någonting? Ja, cigaretter och kaffe, socker, tv-spel, ja, allt det där som också har en inverkan på våran så här, nivå av medvetenhet. Och för det är ju verkligen så att vi har ju alla våra olika sätt, våra olika medel att ta till för att fördunkla sinnet, för att inte kanske vara så mycket i kontakt med oss själva. Och särskilt då om det är någonting som är obekvämt eller obehagligt i vår upplevelse. Och det kan ju vara precis vad som helst, och även det här med hur vi konsumerar dharmaböcker kan ju också bli någonting som blir en flykt. Så till och med det kan vi kategorisera under medel som fördunklar sinnet, kanske. Om det blir för mycket. Men kring alkohol då, personligen så är väl inte det här så stor utmaning eller problem för mig, eftersom jag i stort sett inte dricker någonting. Det skulle vara någon väldigt så här svag cider, en liten alkoholprocent i så där. Men överlag så dricker jag ingenting. Jag ska inte berätta min så här livshistoria från alkohol, men bara i studentåren då var det en hel del. det kan jag ju tillstå. Inte överdrivet. Jag var ganska så här förskräckt över vänner som drack så att de fick minnesluckor och inte visste vad de hade gjort för någonting så här dagen innan. Det tyckte jag var väldigt, väldigt konstigt att man kunde göra så. Och redan då så tyckte de inte om den här avtrubbande effekten som ju alkohol har. Medan jag uppskattar väl det som handlar mer om avslappning och åtminstone tillfälligtvis lite så här ökat självförtroende som man tyckte kunde vara bra på lite olika områden. Så. Och sen var jag runt 23 när jag mer eller mindre, det var inte ett medvetet beslut. Det var mer bara som att jag är inte intresserad av det här längre. Och det var i samma veva som jag blev vegetarian och kom i kontakt med buddhismen och tjattna. Och sen har det väl varit någon slags, jag har inte druckit, men det har inte varit så här uttalat att jag är absolutist eller någonting sånt. Utan mer bara att jag inte varit särskilt intresserad av alkohol. Så det är bara lite min alkoholbiografi på 3 minuter. Jag tänkte börja med den positiva aspekten, formuleringen av föreskriften. Som en medvetenhet klar och strålande renar jag mitt sinne. Och det är ju helt uppenbart att den här föreskriften handlar om just medvetenhet. Och mer specifikt är det medvetenhet som tar oss i riktning mot upplysning. Där. Och där har vi Buddha, idealet. Buddha som förkroppsligar och står för den här totala, stadiga medvetenheten som är klar och strålande. Så helt, helt orubblig. Medan för oss är det en träning. Att försöka rikta det här ibland ganska fladdriga ljuset av medvetenhet mot oss själva. Som inåt, våra tankar och känslor och kroppen. Och så naturligtvis andra omgivningen och verkligheten och så vidare. Men det finns ju där, och alltså det finns den här klarheten och strålglansen, och vi ser ju det kanske tydligast på retreat, eller efter retreat. Den här känslan av människor kan verkligen som stråla efter på en retreat och efter en retreat. Sen i versen säger vi också att vi renar oss själva. Och det här är ju som det aldrig är, försöker så att tvätta bort någonting som vi inte tycker om i oss själva. Någonting som vi tycker är fult eller som vi vill bli av med. Så det är ju aldrig aldrig tanken bakom det här med att rena oss genom praktik. Utan, som vi alla vet, bygger så mycket på kvaliteten av medvetenhet. Så vilken kvalitet för vi till vad som än pågår i våra sinnen. Och utifrån det så utvecklas saker och ting. Våran upplevelse förändras. Och givetvis meditation är ju det primära sättet att där vi utvecklar, fördjupar, förfinar våran medvetenhet. Allt det här är väldigt, väldigt basic. Men jag tänkte ändå att jag ska påminna om de här 3 aspekterna av medvetenhet. Så att vi har med oss dem sen färskt i minnet innan vi fortsätter till alkoholen. Och Buddha beskriver ju medvetenhet utifrån 3 kvaliteter. Jag tänkte bara för att illustrera det här ta exemplet med stress. Då. Så första aspekten är ju sati, medvetenhet här och nu. Så utifrån det här med att hantera stress då. Men hur känner jag i kroppen i en stressfull situation? Det är stressigt så här. Spänningar, hur andningen. Också känslor och tankar. Allt det där som är den primära upplevelsen som vi brukar prata om. Så den aspekten av medvetenhet. Sen har vi klart vetande, sampajana. Som ju är det här med intention, att vi har en slags röd tråd i medvetenheten. Så igen, om vi tänker att det här är en stress idag som ligger framför nu. Att ha en intention om att okej, och vad behöver jag göra det? Under den dagen så här. Ja, jag ska försöka komma tillbaka regelbundet till min kropp. Och liksom försöka vara med den primära upplevelsen. Och inte snurra iväg för mycket i oroliga tankar. Och sen den sista etisk vakenhet, apamada. Vilka känslor och vilka tankar vi ger energi till det som vi är i kontakt med. Så är det stress och känslan av stress. Hur reagerar jag på det i relation till mig själv och andra? Och vad får det för konsekvens på omgivningen? Jag tänkte det här, när man är riktigt stressad, hur andra människor kan nästan reduceras till att bli problem. Så man är så stressad, det är som någon ringer och det är som att det inte är en människa där, utan nu är det ett störningsmoment. Och istället för att kunna ha en liten bredare medvetenhet om att så här mår jag just nu och jag kanske inte har tid att hjälpa den här personen, då får jag återkomma och så vidare. Att det blir en etisk vaksamhet på det sättet. För i det här ligger ju väldigt mycket metta naturligtvis, den aspekten av medvetenhet. Så det är de klassiska tre aspekterna. Och det är de som vi använder från allting till att vara med och hantera ett litet subtilt fysiskt obehag till hela vägen till upplysning. Jag tänkte inte jag ska säga så mycket mer om medvetenhet. Även om det är lite frestande att gå in på mer så här poetiska beskrivningar. Det känns lite kantigt kanske med de här tre. Men ni får liksom skapa era egna bilder av vad medvetenhet står för er. Okej, så den negativa formuleringen. Jag åtar mig träningsprincipen i att avstå från att inta medel som fördunklar sinnet. Eller då på pali, suramerya, madhya, pamaditana, veramini, sikapadang, samadhyam. Ja, det är vad som står i våran pujabok. Det här med att avstå från att inta medel som fördunklar sinnet. Det finns ju andra översättningar som är lite mer precisa. Ibland så kan man läsa att det handlar om att avstå från jästa drycker som fördunklar sinnet. Tar vi några snäpp till och tittar på vad de här orden egentligen betyder. Det är lite spännande, alltså, vad är det vi egentligen säger när vi reciterar saker och ting på pali och sanskrit. Och här är det faktiskt ganska... Jag ska öppna den här tavlan här. Och du duckar lite. Jag vet inte om alla känner till det här. Så det är alltså, vad man vet så är syra någon form av alkoholhaltig dryck, kanske liknande öl. Meraya, någon form av cider ungefär. Det är lite svävande exakt hur man ska kategorisera de här dryckerna. Men de är tydligt två olika former av alkoholhaltiga drycker. Och så maya som kan betyda olika saker, men jag har plockat ut valt oaktsamhet, pamada, berusning och tana här i den här kontexten tillstånd. Och sen skrev jag upp de andra orden också som är med då på pali formuleringen. Vera meni, avstå från, sikapadang, träningsprincipen. Och samma diami, jag åtar mig. Och som ni ser så får vi läsa då liksom baklänges. Ja, ni förstår ordningen där. Men man kanske studsar till lite så här. Oh. Är det här vi reciterar? Men det som är intressant är att den bärande delen i det här, det är berusning. Alltså tillståndet, berusning. Och här följer jag lite grann linjen från en pali-expert och översättare, Norman, som heter Kåre A. Lie. Det är han som har hämtat den här informationen ifrån. Och han tycker det är väldigt, väldigt tydligt att femte föreskriften handlar inte om att avstå från alkohol. Utan den handlar om att avstå från berusning, det tillståndet av berusning och oaktsamhet som kommer ur ja, intagandet av öl och cider i den här bemärkelsen. Mm. Om vi håller med om det, då är två slutsatser som vi kan dra i alla fall. Och det ena är att ja, om det är det här tillståndet berusning som står i centrum, ja, då är det ju många olika saker som kan leda till berusning. Alkohol gör det naturligtvis, men det är ju den här grunden då som vi kan bredda och vidga och inkludera massa olika saker som också grumlar, fördunklar sinnet. Och en del går ju så långt och även säger att idéer är någonting. Så ett överanvändande av idéer är någonting som grumlar i våra sinnen. Det kan åtminstone jag relatera till tillfällen. Alltså tänkt så intensivt och kanske försökt lösa ett problem. Till slut bara yr i bollen. Liksom. Berusningskänsla. Och det är också det här som gör att generellt sett så finns det ju inte samma strikta attityd i den buddhistiska världen till alkohol som i till exempel islam. Så det är inte samma som stränga förhållningssätt i relation till alkohol. Och den andra slutsatsen är ju att det blir upp till oss själva ändå att avgöra vad är berusning för någonting egentligen. Vi kastas tillbaka på vår egen upplevelse, får undersöka den. Så vad händer med de här olika aspekterna av medvetenhet när jag dricker alkohol? Det där är inte alltid sådär knivskarpa gränser. Jag tänkte att jag ska läsa ett kort stycke från Sangharakshita ur den här boken Living Ethically, där han kommenterar, skriver om alkohol. It may be that we can take a slightly more liberal attitude towards intoxicants, so long as we can see some real benefits in doing so. The question is basically one of mindfulness, and mindfulness involves, above all, being aware of one's thoughts and emotions. A rather deliberate, cool and formal manner is sometimes taken as a sign of mindfulness, whereas in fact true mindfulness is relaxed and emotionally warm, even expansive. As it is difficult to be truly mindful when one is tense or self-conscious, there may be situations in which a glass of wine will promote relaxation. I found this to be the case in the early days of the Friends of the Western Buddhist Order. When time to time I invited a few people round for a meal, a bottle of wine would loosen up the painfully stiff, inhibited atmosphere that sometimes prevailed on these occasions. No. Clearly, such tactics are only a means to an end, and they should not be allowed to become a habit. And although a glass of wine may help, it does not follow that three or four glasses will help even more. Så kan det gå till förr i tiden. Jag kom ihåg mitt eget möte med Bante första gången. Jag kanske ska ha haft ett glas vin. Jag var väldigt så här spänd och nervös. Jag kan se hans poäng. Så vi drack bara te, men... Så där kan man ju resonera som Sangharakshita gör här, att det kan finnas specifika lägen där alkohol i liten mängd kan främja medvetenhet, eller specifikt så säger han faktiskt avslappning, och att avslappning är en viktig komponent av medvetenhet i alla fall. Rent så här fysiologiskt så vet vi genom forskning nu att när man dricker alkohol så frigörs det ju så här dopamin signalsubstans i hjärnan som en så här muskelavslappnande, släpper hämningar och nervositet och sådana saker. Även endorfiner frigörs i kroppen, som ju kan ge oss känslor av lugn eller ja, lyckokänslor på något sätt. Så det är ju givetvis de här effekterna som är attraktivt med alkohol. Att ja, man vill slappna av och ha det trevligt med sina vänner. Men som alltid så är verkligheten lite mer komplex än sådär, och även vad gäller våra motiv att dricka alkohol. Så om man trodde att Sangrashta nu då hade väldigt så här liberal synsätt på alkohol, så behöver jag bara fortsätta att läsa några meningar till för att just understryka att ja, det finns mycket faror här också. Drinking alcohol eventually leads to mental confusion, so one can only conclude that people who drink regularly desire such confusion. They fear clarity and some even long for oblivion. They drink to forget, at least to forget themselves, to take the sharp edge of painful feelings, to relieve pressure. And it works up to a point, at least temporarily. Thus begins the downward spiral of addiction. Så där svänger perspektivet ganska drastiskt. Jag tänkte inte upprepa det som Sangrashta nämner där om, ja, men det här med att kanske ta udden av obehagliga känslor och sånt. Tänkte vi kan ta upp det mer i diskussion sen. Men den här tråden av att, ja, men risken med beroende, som ju tyvärr är ganska vanligt i vårt samhälle. Jag var inne och bara titta lite så här statistik. Jag ska inte mata en massa statistik. Men det är ändå intressant att 9 av 10 vuxna personer i Sverige dricker alkohol. Och att det finns ungefär 700 000 som är i någon form av risk. Vad kallar man det? Riskberoende eller riskbruk. Det vill säga det finns en fara för skador både fysiskt, mentalt, psykiskt och socialt. Så 700 000, det är ganska mycket. Och 320 000 personer som är alkoholberoende. Klart, de siffrorna säger ju helt klart någonting. Och om vi ur ett bristperspektiv tittar på de andra 5 föreskrifterna, så är det också väldigt tydligt att alkohol, berusning är någonting som markant ökar risken för att skada ska ske på de andra områdena. Och där finns också mycket, ja, mycket tråkig statistik som helst om när alkohol är inblandat i misshandel och trafikolyckor och ja, många olika saker. Sexuellt våld, inte minst, väldigt ofta med alkohol i bilden. Och det finns, man har ju så här beräkningar på, jag vet inte om man kan riktigt komma fram till sådana saker, men att alkoholrelaterade skador kostar samhället ungefär 45 miljarder kronor om året. Och samtidigt är ju pengar ju ingenting mot allt det lidande som orsakas av alkohol. Det är ju människors liv, slås ju spillror, relationer, familjer, ja, det finns mycket av det. Men även på ganska subtil nivå kan det vara lätt att bryta mot föreskrifterna. Förra gången så handlade det om sanningsenligt tal. Och ja, om man är lite på lyran så kanske man tror att man verkligen säger sanningen. Nej. Men dels kanske man har fel och dels så gör man det på ett sätt som faktiskt sårar, även om det är ganska subtilt. Det är sånt som kan hänga kvar ganska länge i en vänskapsrelation. Så även på subtil nivå. Och de här sakerna är ju någonting som ligger till grund för argument hos en del att nej, men jag dricker inte för att jag vill inte stötta alkoholindustrin. Så det är ju inte bara det personliga perspektivet utan även också titta på effekterna av, en del av effekterna i samhället i stort. Det här är inte snabbare än jag trodde. För jag har bara kvar en avslutande reflektion Och den är att vi som sangha är ju som en ständig pågående process av att vända oss ut mot samhället. Att våra, men det är en sån här dubbelrörelse, vi vänder oss ut och vi bjuder in människor. Och inte minst med visionen om ett nytt och större center. Det är ännu mer att vi sträcker oss ut och vi bjuder in människor. Och det är ett samhälle där alkohol har en ganska stor betydelse. Och samtidigt här så är det jätteviktigt, och det blir absolut inte någon slags känsla av vi och dom. Här vi på insidan i sangan och sen är det som dom där ute. För det är ju helt uppenbart att människor i sangan dricker också. Förhoppningsvis kan hantera det på ett skickligt sätt. Men det är ju en del av mångas praktik även här, tänker jag. Och vi har inte en nolltolerans, vi har inte ett förbud mot alkohol. Dharmagiri är ju en drogfri zon. Så där har vi ju tydliggjort verkligen att det är där. Och det är klart att vi serverar ju inte alkohol här på centret. Men det är ändå, jag menar, nyansskillnad eller poängen är verkligen att men vi har inte, vi säger inte att vi har en nolltolerans. Vi säger inte att vi har ett förbud. Sådär. Utan det är verkligen från den positiva aspekten av femte föreskriften. Att vad vi försöker göra är att skapa så bra villkor som möjligt i våra egna liv och våra relationer. Att utveckla medvetenhet och mätta. Och att det är utifrån det som vi svarar på den här frågan om kan buddhister eller får buddhister dricka alkohol. Och att det är därför som vi säger med medvetenhet klar och strålande rena jag mitt sinne.